Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Då kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet.
Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podd om journalistik och medier. Och det har vi en ny säsong utav och vi har en ny vignett, men det är samma gamla gubbar som pratar om detta, nämligen jag som heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena och min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på Kvartal, och det är vi som gör den här podden tillsammans. Hallå där Jörgen.
Hallå, hallå.
Är du redo att kasta in i en ny säsong?
Ja, det ska bli jättekul. Vi fattade ju faktiskt ett aktivt beslut. Det är ingen självklarhet att den här ska fortsätta i all evighet. Men vi funderade, har vi lite mer att snacka om, tror vi det? Och det tyckte vi båda, så då kör vi en säsong till.
Ja, och då får vi se om vi kan leva upp till det också då. Vad tänkte du snacka om den här gången?
Jag tänkte snacka om det här.
Och nu ska vi till en debatt som blossat upp i flera medier och på kultursidor om hur SVT rapporterar om den avgående presidenten Donald Trump. Enligt kritikerna har SVT till exempel inte tydligt nog sagt att Trump ljuger.
Ja, det här var ju en debatt som fördes i SVTs Aktuellt i veckan då, den vecka som gick. Men den har ju också förts på olika, som hon sa, på olika kultursidor och på sociala medier förstås. Jag har själv varit på den där debatten med en krönika som hette någonting i stil med när journalistisk aktivism är befogad, eller när aktivismen är befogad. Och den tes jag själv drev i den krönikan liknar ju faktiskt Volodarskis, det vill säga att när makthavare passerar en viss gräns, då kan man inte längre bara köra he said, she said, och så får lyssnarna dra sina egna slutsatser, för då måste man stå för någonting som mediehus, eftersom den där typen av makthavare eller den typen av agerande som Trump då gjorde sig skyldig till när han började säga att valet var riggat utan att presentera några bevis för det, det är liksom ett hot, tycker jag, mot det öppna samhället. Och medierna för mig är en ganska viktig del av det öppna samhället. Men det finns ändå mer i den här diskussionen, särskilt när man försöker ta den till Sverige, tror jag. Jag tycker att Trump är ett unikum i sin fräckhet och i att han är så obekymrad och så fräck verkligen, att han ljuger utan att verka skämmas överhuvudtaget, och han tänker att om jag bara framhärdar, oavsett vilka bevis som läggs fram, så kommer några ändå tro att jag talar sant. Men riktigt så är det inte på andra håll, skulle jag säga, i alla fall relativt ovanligt. Man kanske skulle kunna jämföra med Putin möjligtvis, som också har den fräckheten, men han verkar ju inte i en riktigt öppen demokrati på samma sätt. Så att det var en ögonöppnare att det gick att dra det så långt som Trump har gjort. Jag tänkte vi börjar med att lyssna på ett klipp från debatten som man kan säga sammanfattar själva grundkonflikten. Och så här låter det då, och vi hör Peter Wolodarski först.
Återigen talades om Trumps påståenden om valfusk. Det är inga påståenden. Det är lögner.
Vi ska säga lögner, och
det det är väldigt farliga lögner. Det är lögner som går ut på att välta demokratin. Och det tror jag nu alla nu har insett om man inte hade förstått det tidigare hur farligt det här är.
På vilket sätt är det farligt menar att SVT gör på det här sättet som du anser? Vad blir det i förlängningen?
Ja, för de här små doserna av osäkerhet som man godtyckligt, liksom utan någon avsikt egentligen bidrar till att sprida, de skapar en förvirring där man tänker så här kanske att det ligger någonting i det han säger. Och det förgiftar offentligheten. Och den journalistiska uppgiften, det är ju inte att vara opartisk. Det är att försöka söka sanningen. Och att försöka hjälpa vår publik att förstå vad är falskt och vad är sant. I en tid där det är väldigt, som präglas av väldigt mycket desinformation.
Har SVT varit för otydliga i att just deklarera vad som är sant och falskt?
Nej, jag tycker inte det. I vårt uppdrag, i public service speciella roll i mediekören, ligger att absolut vara extremt sakliga. Men också förhålla oss opartisk. Jag tycker inte att vi har snubblat i opartisk fällan så att vi har gjort oss skyldiga till det som kallas för falsk balans. Det vill säga, här ställer vi en lögn, en lögnaktigt baserad åsikt mot en faktabaserad åsikt. Jag tycker inte att det är fallet i Trump.
Sist hörde vi alltså programdirektören på SVT, Jan Helin. Och som jag sa, jag håller med Peter Wolodarski när det gäller Donald Trump just. Men jag uppfattar en vilja hos honom att lite grann utvidga det här sättet att tänka till fler områden, och det tycker jag kan vara intressant att diskutera, för att den journalistik som görs nu, jag har varit inne på det tidigare avsnitt, är ju på ett annat sätt än vad det var förr, baserad på livesändningar och frågor. Det är alltså vi ställer frågorna snarare än att vi berättar hur det är. Istället så ska liksom den smarta tittaren, lyssnaren kunna dra sina egna slutsatser utifrån att vi ställer frågor till olika makthavare eller att vi ordnar olika debatter. Men den känsla som de allra flesta sändningar lämnar mig med är ju att sanningen inte segrar i de där, utan att det blir ganska blurrigt. Jag kan ta ett exempel. Jag satt och tittade på SVTs corona-hearing igår. Det var då Anders Tegnell som var en huvudperson, inte minst i den första timmen. Där jag uppfattar att även om journalisterna gör vad de kan för att ställa frågor, ofta frågor med påståenden i, som Tegnell underkänner. Till exempel säger journalisterna att Sverige hade ju en strategi som gick ut på att ändå låta smittspridningen löpa lite mera för att kunna hålla samhället öppet. För mig ett helt okontroversiellt påstående, det var ju uppenbart att det var så. Men då säger Tegnell nej, så är det inte. Vi har alltid velat minimera smittan så mycket som möjligt. Och där blir det sen, där stannar det då liksom. Så vad ska jag tro? Så att vad jag försöker säga är att Trump är ett sånt flagrant exempel, men det finns många andra exempel nästan dagligen där det Peter Wolodarski efterlyser, det blir inte så. Sanningen segrar inte. Det är inte så att SVT berättar sen hur det är egentligen eller att de står för någonting. Och det kanske är helt omöjligt så som vi har lagt upp journalistiken, när så mycket av journalistiken idag just handlar om live-intervjuer, det ska ske här och nu, det ska produceras väldigt mycket snarare än att man producerar mer sällan men arbetar längre med att förbereda det man sänder. Det är ju en allmän trend som också kan vara lite farlig, om nu sanningssökandet är det som är vårt viktigaste uppdrag, som Wolodarski säger. Så att vad jag menar är att i det lilla så sker precis det som han kritiserar SVT för kring Trump hela tiden. Att halvlögner, vridningar av sanningen får passera utan att lyssnaren, tittaren hålls i handen. Då kan man argumentera att när det är själva demokratin som står på spel, vilket jag helt håller med honom om att den gör i fallet Donald Trump och det påstått riggade valet och hans vägran att acceptera valresultatet. Där är det extra viktigt, och jag skrev den där krönikan själv som jag fick mycket kritik för av en anledning, och jag upplevde också att SVT och SR hade lite svårt att förhålla sig till de här uppgifterna från Trump. Det är klart att man inte varje gång ska säga och så här lät Donald Trumps uppenbara lögn, men på något sätt så fick man ändå känslan ibland att så här säger en och så här säger en annan, och då blir ju liksom slutsatsen kanske för många lyssnare att sanningen ligger någonstans däremellan. Och vi ska lyssna på ett ytterligare klipp från debatten som just handlar om det.
Jag håller med om att det förs en till stora delar aningslös debatt. Om det finns en smitta så att säga av trumpismen i den svenska debatten så är den här aningslösa mediedebatten. Där är vi helt eniga. Men mig gör det lite lugn därför att vi beskylls från höger för att vara ängsliga för att vi inte talar klarspråk om invandring till exempel. Vi beskylls från vänster för att vara ängsliga för att vi inte för att vi anpassar oss efter en aggressiv kritik från höger. Någonstans där tänker jag att ja, men okej, vi har säkert saker att fundera på.
Fast nu går du i den här fällan att du beskriver två olika ståndpunkter och så säger du sanningen. Och så försöker du ju sken av att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Det är inte den journalistiska slutsatsen. Den journalistiska slutsatsen är att gå igenom de påståenden som görs. Guida de som tittar och läser.
Jag menar inte att sanningen ligger i mitten av den här kritiken. Jag säger bara att vår journalistik väcker den här diskussionen från båda håll. Och man konstruerar argumenten om ängslighet på samma sätt.
Det Peter Wolodarski lite grann bortser ifrån, eller det som blir ganska tydligt här, att det medium som han är chefredaktör för är en tidning trots allt, som kan välja själv när man publicerar. Jag vet, de har poddar och lite sånt, men det är inte huvuddelen av vad de publicerar. Medan Jan Helin förestår ett medium där en ganska stor del av i alla fall nyhetsverksamheten är live och direkt. Och då är frågan, vad exakt är det Peter Wolodarski begär av SVT? För att om du har en debatt, du kan förbereda den till en viss gräns. Men du kan aldrig veta exakt vad de deltagande kommer säga. Du kan inte veta att Mattias Karlsson ska kasta ur sig att Sverige släppte in tiotusentals potentiella våldtäktsmän i samband med flyktingvågen. Du kan inte veta det förrän du hör det. Och då ska du då reagera blixtsnabbt och ska du avgöra huruvida det här är ett påstående som omedelbart ska protesteras mot och dessutom som du omedelbart med hela din auktoritet i potten kan säga att det är felaktigt. Eller om du bara ska passa frågan vidare till den andra debattören i studion. Så att det Peter Wolodarski kräver av SVT är inte så lite. Och frågan är, vad skulle liksom konsekvensen bli av det där? Jag tycker att ribban ska ligga väldigt högt för när journalisten ska gå in och döma av i en till exempel direktsänd debatt. Vi har ju exemplet från partiledardebatten då inför valet där Jimmy Åkesson sa så här.
Varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenskar. För att de passar inte in i Sverige. Och det är klart att då är det svårt att få jobb. Det är klart att då är det svårt att få jobb. Då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur.
Och där programledaren inte direkt gick in, men där man däremot gick in i efterhand, efter att debatten var avslutad och meddelade följande.
Och vi ska börja med att säga att Jimmy Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande och SVT tar avstånd ifrån det.
Ja, alltså det här fick de ju mycket kritik för och Jan Helin backade ju till och med och tyckte att det där var fel. Men det visar ju också hur svårt det är att i stunden avgöra om den här liksom demokratiparagrafen ska hamna i spel. Jag menar att ribban måste vara enormt hög, men jag menar att ribban med råge är uppfylld, eller tröskeln med råge är uppfylld om Donald Trump säger utan bevis, det här valet är riggat, jag har vunnit en jordskredsseger. Då är ribban, då är tröskeln uppnådd så att säga. Men om vi bara leker med tanken att SVT skulle gå i Wolodarskis riktning. Det finns ju faktiskt ett facit. Alltså det finns faktiskt exempel på hur det låter och frågan är, vill vi ha det? Det här är alltså CNNs motsvarighet till Mats Knutsson kan man säga. Senior political analyst som pratar om Trump. Och det vi hör först är liksom en del av inslaget där man hör exempel på väljare som tror att valet är riggat.
We won this election and we won it by a landslide.
I think the election was stolen from him but he didn't lose the election.
It's unquestionable that our votes were stolen. It's unquestionable.
It's an obvious and self-serving lie, pushed by the president because he cannot confront the fact that he is a loser, and he's willing to burn America's democracy down to distract from that fact. But his war on reality has been aided and abetted by zealots and spineless Republicans alike, amplified by sycophants on partisan media who profit off polarization.
Ja, så där skulle det då låta i ett sånt fall. Vi kan väl testa. Vi säger att Mats Knutsson ska analysera den svenska coronastrategin, och istället för att liksom säga oppositionen säger så här och så här säger regeringen och regeringen har haft lite problem med det, så skulle Mats Knutsson då gå ut stenhårt och säga: det är uppenbart att den svenska regeringens coronastrategi har floppat totalt och att regeringens statsråd försöker ljuga sig ur det här. Här är en lögn och här är en till. De borde skämmas. Alltså om vi har den typen av ställningstaganden i medier som ändå har som existensberättigande att vara opartiska och sakliga. Ja, jag är rädd för att det är en amerikansk smitta som skulle kunna komma till Sverige där hälften av befolkningen slutar lyssna eller tro på SVT i det fallet. Oavsett om de har rätt eller inte. För så har det blivit i USA. Jag menar ju att CNN och New York Times i huvuddragen har haft rätt om Trump hela tiden. Inte i alla detaljer, för Trump har ju gjort en hel del saker som har blivit hyfsat bra enligt mångas uppfattning, som han sällan har fått särskilt mycket cred för i medier som CNN eller New York Times. Men i huvuddragen så har de ändå haft rätt i att han är en olämplig president. Men vad blev resultatet? Resultatet är ju att de anses vara vänstermedia som, om man är republikan i USA eller tycker att högerpolitik är bra, så är det ingenting man lyssnar eller tittar eller läser. Och det är ju inte en särskilt attraktiv framtidsutveckling för svensk public service. Så att det är en svår balansgång man har att gå. Sammanfattningsvis då, man måste skilja på journalistik som innebär att du ställer frågor och leder debatter, och journalistik som innebär att du tar reda på saker och sen i efterhand berättar vad du kom fram till. Det är liksom två helt olika saker. Volodarski är huvudsakligen en företrädare för det senare, och Helin, när det gäller nyhetsverksamheten, skulle jag säga i huvudsak går den ut på det förra. Så det är en sak. Det andra är om man ska akta sig för vad man önskar sig, för om ens önskningar blir infriade så är det inte säkert att man vill ha det som är i paketet.
Jag tänker, du tog ju upp dig själv att du har skrivit och tyckt i den här frågan tidigare. Vi har pratat om det här i podden också. Du har ju pratat om att det finns den där linjen då man ändå som journalist måste bli aktivist för om inte annat för civilkurages skull. Liksom. Men om man, om jag nu ja, tolkar det,
öppna samhällets
skull. Det är ungefär, ja. Precis. Och då, givet då de här ämnena som du har berört här, var går den gränsen då då?
Ja, det är ju det som är det svåra. Och jag
Jo, men för dig, du måste ju ändå så här, tänkt att du skulle tvingas fatta det beslutet i realtid. Var skulle du sätta gränsen då?
Det är ju inte en alldeles lätt fråga att svara
men
på.
Det är väl där...
Jo, nej, men jag menar, nej, det är svårt att svara i form av policy, utan det får ju vara från fall till fall, men jag menar då, och jag ska försöka svara då. Mm. För det där har jag ju suttit med i programledarstolen på SR i alla år och ändå haft som en potentiell frågeställning som kan dyka upp, men som väl egentligen aldrig gjorde det. Om någon säger något uppenbart rasistiskt till exempel, det vet man väl att afrikaner har lägre IQ än vad europeer har till exempel, eller om man säger något antidemokratiskt, jag tycker vi ska ha en, det får vara slut med det här jävla snackandet, nu är det dags att handla, och jag tycker vi ska ha en diktator istället, då är man liksom skyldig som public service medarbetare och säga ifrån, men jag tycker att det gäller även mig i den här rollen om någon skulle säga det i en podd faktiskt. Mm.
Men om man använder då konkret exempel från den här bevakningen som Peter Wolodarski tar upp och som Jan Helin går i svaromål kring. Den här, det är väl den här egentligen diskussionen, den här länkintervjun med den här pastorn som vägrar acceptera valresultatet och för fram att det är valfusk. Hur hade du reagerat? Hur hade du resonerat i den live-situationen där? Då?
Jag tycker inte hon gjorde något större fel i live-situationen. Man kan diskutera om man skulle rama in det lite annorlunda. Det vill säga att nu ska vi lyssna på pastor X som tror att valet är riggat. Som ni vet så har det inte presenterats en tillstymmelse till bevis för att valet är riggat, men vi tror att det kan vara intressant för er tittare att höra det här för att förstå vad konflikten i USA handlar om och varför den är så upphettad. Typ så.
Men då måste man nästan utgå från att det här kommer svaren landa.
För att i det här fallet så var det väl inte live, va? Utan det var bandat något
tidigare. Ja, det kanske var så. Ja, då så skulle man kunna klinder. Då blir det nästan så här, nu blir det några minuters freakshow här. Bara. Det är lite så man ska...
Kanske inte freakshow, men...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Någonting som är uppenbart är någon som inte är väl informerad eller alternativt vill ljuga om sakernas tillstånd. Men låt säga att det var live då, för det blir mer intressant för resonemanget. Ja, men då skulle jag nog i så fall efteråt i avannonsen säga någonting liknande det som jag sa. Att vi ska säga det att trots många anklagelser om att valet skulle varit riggat eller att det skulle förekommit valfusk, så har det inte kommit fram någonting som tyder på det. Inga bevis har lagt fram. Men vi tror att det ändå kan vara intressant att lyssna på den här personen. Typ. Mm.
Ja, och då kommer det ju framstå som, jag menar, den som vill att SVT ska framstå som, eller public service i... det kunde lika gärna varit Sveriges Radio naturligtvis, ska framstå som ängsliga, kan ju få, då blir det bevis för deras tes då, att jag menar, ni släpper fram vad som helst och sen så har ni en brasklapp på det här sättet då.
Fast jag har ingenting emot, alltså jag tyckte det var intressant att höra den där pastorn, för hon var nog ganska representativ för en hyfsat stor grupp, så problemet är inte att hon är med, utan problemet är väl om man i sändning efter sändning och gång på gång låter de här påståendena liksom äta sig in. För då kan det nog bli som Volodarski säger, att ja, men då kanske en inte obetydlig del tänker att ja, men ingen rök utan eld och något fuskar det säkert vart och Trump kanske skulle ha vunnit. Och det menar jag är farligt. Just eftersom det handlar om demokratins liksom fundamenta som vi i Sverige tror jag tar väldigt mycket för givet.
Du var ju lite inne på det här med de olika medieformerna och så. Det är väl också lite det här, alltså att det bundlade mediet där man får en helhet genom att man kan liksom säga att man har ju täckt in det på många sätt och vis, genom att läser du hela tidningen så får du den här bilden, medan då ett etermedie som, det, jag menar, det är lösryckta klipp som florerar på sociala medier, bedöms på en annan måttstock. Och då blir det väl närmast omöjligt kanske att också leva upp till förväntningarna att man ska vara heltäckande och belysa alla delar av sanningen för någonting som man sen bara klipper ut i 30 sekunders klipp som sprids.
Mm. Jag tycker att det är en intressant sidodiskussion också att... när det inte handlar om demokratins grundvalar utan just det här vardagsnötandet, hur många halvsanningar och halvlögner som slinker igenom och som gör att det blir lite blurrigt hela tiden. Det här är min personliga uppfattning, alltså att den här stora tyngdpunkten på live och direkt och så gör att det blir lite otydligt. Man måste vara väldigt påläst och insatt för att kunna koda av det här snacket som politiker och generaldirektörer kör i intervjuer. Alltså de svarar ju inte på frågor som man gör i vanliga samtal, utan de kommer med en harang liksom, som du måste kunna koda av. Och om inte ens jag alltid kan det, som ändå har jobbat med det här i så många år, hur funkar det för tittare, lyssnare?
Det första jag tänkte på när Jan Helin drog den här, när det klagas från båda håll som man hamnat rätt ungefär, den han lyfter upp där, som Peter Wolodarski hävdade att han går i fällan. Mm. Men det är ju en sån där ett vanligt svar man brukar få från politiker, ju att om alla klagar på mig, då har jag antagligen gjort rätt, att det är ungefär så. Och det var ju ett imponerande politikersvar på det sättet. Och sen så, men jag tänkte mer när jag såg den där debatten, alltså undrar hur många som inte är direkt inne i mediebranschen som bryr sig och som förstår vad de här pratar om.
Varför tror du att de inte gör det då?
Ja, men jag tror inte den där diskussionen känns alltid klockren ute i, ska man säga, gemene mans vardagsrum som tar del av den där. Eller vad tänker du? Du har ju funderat lite kring den.
Ja, men jag tänker kanske att en del diskussioner ska föras mellan företrädare för eliter eller särintressen. Och så kan resultatet av diskussionen bli något som påverkar människor i stugorna eller gemene man.
Jag tänker mer så här, och det är väl liksom, vad pratade de om egentligen? Det var väl det som, vi kan ju knappt säga det själva. Du har någon teori om här att de pratar förbi varandra, för de pratar om olika saker.
Nej, men jag tror jag vet precis vad de pratade om. Jag tror att Wolodarski är uppriktigt orolig över ett sluttande plan där man börjar acceptera lögner och demokratifientliga uttalanden utan att tillräckligt ta avstånd från dem. Jag tror att Jan Helin har en balansgång att gå. Där det handlar om att man kanske har internt insett att man blev aktivister visar vi 15-20% av väljarkåren när det handlade om hanteringen av SD och när det handlade om hanteringen av invandringsfrågan. Och nu har man kanske omorienterat sig lite och försöker vara lite mer nyfiken, lite mer lyssnad, lite mer öppen inför sådana åsikter som inte omedelbart delas av de anställda på SVT. Ungefär så. Och det handlar diskussionen om. Alltså hur långt ska man gå i det där öppna, nyfikna lyssnandet och icke-fördömandet å ena sidan? Och finns det risk å andra sidan att man går så långt att man till slut trumpetar ut rena dumheter, lögner, antidemokratiska påståenden utan att rama in dem på ett sätt som ja, man blir nyttig idiot för antidemokrater. Det är ju en risk på andra sidan.
Jag noterar ju också att det är många som är engagerade i hur public service tolkar sitt uppdrag. Och det är så tydligt nu att det är de som ska bära det stora breda anslaget för samhällsdebatten. Det är väl det som jag läser in i Peter Wolodarskis engagemang här också. För det här är ju egentligen en politiskt styrd verksamhet som menar, de har sina beställare i riksdagen, så de ska ju leva upp till de kraven. Det är ju inget för varken Daily Mail eller Peter Wolodarski har synpunkter på om man ska hårdra det. Liksom.
Well, de har inte bara sina liksom politiska styråror. De har också 8,5 miljard. Vilket gör att de är enormt stor spelare på svensk mediemarknad. Och därför så berör det ju alla.
Jo, jag ska uttrycka mig så här. Vi har pratat om det många gånger förut också. Att det blir, inte minst när vi pratar om det här kring konstruktiv journalistik. Att de här, den danska skolan kring det, som har någon sån här bild av att journalistiken utanför public service egentligen kan dra åt en väldigt mycket tydligare aktivistroll. Och då ska public service roll egentligen vara att på något sätt bygga broar över de här olika aktivistmedierna. Och det är lite, det är i det sammanhanget känns det som det är där diskussionen är på väg till. Att vi ska liksom, public service ska verkligen inte följa gängse redaktionell prioritering, utan bara någon sorts balans till alla andras.
Kanske, fast jag tänker också att det är ganska många medier, inklusive vi faktiskt, som gör anspråk på samma modell som public service. Det vill säga, vi vill vara fair and balanced, vi vill vara opartiska, nyfiken åt alla håll. Och det gäller ju DN och Svenskan och alla möjliga. Det, liksom, de kallar sig ju inte för partiska aktivistmedier. Så att snarare har ju public service-modellen blivit en som många vill lägga rabarber på och säga att det är vi som är det riktiga public service. Nej,
min poäng var väl egentligen att DN har åsikter om public service. Att det var den innehåller, att det är lite, ja, det är tecken i tiden i sig. Att man engagerar sig så starkt i en sån fråga.
Men jag tror att och som en brygga över till nästa ämne då. Jag tror att Peter Wolodarski har sett vad som har hänt i länder som Ungern och Polen. Där public service har blivit något helt annat än vad det var innan. Där de har blivit slags megafoner åt den nya makten. Och att kan det hända där, så kanske det kan hända här också. Och det kanske är en utveckling som han inte tycker är så kul. Lite beroende på vad det är för ny makt som lägger rabarber på public service.
Ja, det var ju en bra Petri-övergång till min spaning då. Om vi ska vandra vidare till del två av avsnittet. Och, men det är som du säger, det händer mycket när det gäller synen på mediers roll i respektive samhälle. Och du nämnde några länder där. Ungern brukar ju dryftas väldigt ofta. Det vi oftast hör mycket prata om, det är väl Kina och framförallt den kinesiska ambassadören i Sverige som är väldigt engagerad i väldigt många frågor som berör bevakningen av Kina. Det är vi många publicister som har sett och tagit del av. Men det hände ju en liten lustig situation för mig som utgivare här förra veckan när jag fick ett brev från den polska ambassaden som, ska väl i ärlighetens namn säga, de var nog en av få som kanske läste den debattartikeln som kom, om man ska vara lite krass. Det var inget fel på att debattartikeln i sig, men den var skriven av en lokal miljöpartist som handlade lite om demokratiarbete i stort, och sen så fanns det en liten passus om hur det såg ut i andra länder som lite varnande exempel. Och det där gick den polska ambassaden igång på och skrev ett brev till mig och ville informera om att den här skribentens då definition av den polska regeringen som höger nationalistisk inte var korrekt, utan att den var konservativ men inte mer än så, och att höger nationalistisk är en, det ger dåliga konnotationer, vilket de tyckte var orättvist. Och det kan man ju få tycka, det är ju var och ens rätt att få reagera på en beskrivning och en etikett av sig själv. Det har vi ju pratat lite om hur du tycker att det är jobbigt att bli etiketterad på ett sätt. Men det som var anmärkningsvärt i brevet var väl att de ville att jag skulle i egenskap av utgivare ändra beskrivningen av Polen. Uppdatera den som de beskrev det då. Vilket ju är ett, ja, i all sin enkelhet så är det ju ändå ett stort ingrepp de kräver av en utgivare att ska då ändra i en sån text. Så att säga, vilket
fanns det något annars kopplat till?
Nej, absolut inte. Och det var ju inte heller ett krav, utan att de skulle varmt uppskatta om vi gjorde det. Så att det var ju vänligt och så på alla sätt och vis. Men bara tanken om att detta skulle kunna ske är ju ett... det är på ett visst tecken i tiden. Jag har ju tidigare varit ordförande i Journalistförbundet i många år. Då fick jag ska inte säga mängder, men lite då fick jag ju påstötningar från olika ambassader. Jag ska inte nämna något land här, men en del har ju bilden av att jag hade makt över alla journalister i hela Sverige och ville att jag skulle då informera om olika saker eller ta någon i örat och sånt. Och det kan man ju...
Hade du inte det?
Ja, alltså jag vill ju gärna tro det, men jag tror att den kanske hade en liten väl långt gången bild av den makten. Nej, men skämt åsido så röjde det ju mer en okunskap om rollen för ett yrkesförbund som Journalistförbundet i sig, men också en okunskap om fri press rent generellt. Men
det var ju blindhet kanske, ja, utifrån det var väl, i deras länder.
Ja, och det var väl oftast kanske länder som inte kanske hade en helt utvecklad yttrandefrihet, så det fanns lite en sån. Men jag skulle ändå säga Polen är ju en demokrati inom EU, så där skulle man väl ändå kunna ställa lite högre krav på den här kunskapen. Men det här var ju anmärkningsvärt i sig. Och jag tänkte så att det här är inte för att belysa det här lilla brevet, det var väl bara ett exempel på mycket. Men det är ett tecken i tiden när en aktör som Polen via sin ambassadör i Sverige sitter och lusläser. Förvisso är det ju roligt för oss på Dagens Arena att de läser oss noggrant, även om jag tror att det kanske är någon typ av klipptjänst som har hittat det här åt dem. Men ändå, om de ska sitta och bevaka alla såna här saker i framtiden, så kommer de nog få en hel del att göra, så kan jag säga. Det som fascinerade mig lite var väl också att vi har haft texter som var betydligt hårdare när det gäller den polska regeringen, så som tydligen har gått under radarn tidigare, så de har lite backbench att göra också naturligtvis och titta bakåt. Men rent allmänt, Jörgen, det här är ju en trend som är lite, som utgivare tycker jag ändå, när främmande stater går på en och vill att man ska ändra innehåll sådär, det känns inte som att det går till rätt håll, så kan man väl säga.
Nej. Det är ett påverkansarbete. De kanske inte gör sig någon illusion om att du kommer att ändra någonting i den här, men de kanske tänker att fortsätter de så här, så om 3-4 texter så kommer du omärkligt att liksom vara lite mer noggrann i formuleringarna, och plötsligt så har det smugit sig in konservativ istället för högernationalistisk i texterna. Men det finns ju en annan intressant sak med det här, att vore det en redaktionell text som du har skrivit till exempel, inte en debattartikel menar jag. Det är också en redaktionell text, ja, du fattar vad jag menar. Jag producerade den egna redaktionen. Mm. Och du inser att ja, men jag har nog inte riktigt täckning för att kalla dem högernationalistiska. Det kanske var lite yvigt. Då kan man ju ändra om man tycker att det är sakligt motiverat. Mm. Men att gå till en debattartikelskribent och säga vi har fått en påstötning här, skulle du ha något emot att vi ändrar i din debattartikel? Det är ju att ta det ganska långt. Mm.
Nej, så är det. Och sen var den ju ställd till mig som utgivare och inte till honom som debattör också. Det är ju därför jag svarade på texten naturligtvis. Men sen, som du säger, naturligtvis, och det händer ju ibland att man får den typen av påstötningar när det gäller rena nyhetstexter där man kanske har använt sig av ett epitet eller något begrepp som blir lite slängigt i sammanhanget. Och det tycker jag det är en del av det vardagliga redaktionella arbetet. Att ibland kan det gå fort, ibland blir det fel och då får man rätta. Så här. Men i det här fallet så är det ju symbolen att ge sig på en utgivare för att på något sätt frisera bilden av den egna regeringen. Och det är klart att vi är ju lite förskonade för den här typen av påtryckningar i Sverige, men man ger sig på ändå ett litet medie som Dagens Arena, så tänker jag att då har man väl kanske större ambitioner med Polen då, från Polen, som du säger, att kanske nu kör man den här lågintensiva att man ska påverka mediebilden. Utan vad kommer det leda till då?
Mm. Är vi förskonade från sånt där i Sverige eller används bara lite andra metoder för att trycka sanningen i den riktning man önskar, eller snarare verklighetsbeskrivningen i den riktning man önskar?
Ja, jag vet inte. Vi kanske tror som alltid att det är så tryggt och fint här, men i själva verket så är det bara andra metoder man använder för att ändå nå samma effekter. Det var ju ett vänligt skrivet brev, och det var inte skrivet för publicering, men de blev väldigt glada när jag föreslog att man kunde publicera i sin helhet också, för det tänkte jag, det är ju viktigt att alla får läsa hela brevet.
Ja, men du kan ju ta återigen då gårdagens utfrågning, gårdagens säga, för att idag är det måndag, utfrågning kring coronan då, om Anders Tegnell hela tiden invänder mot sättet som frågorna är ställda på, när frågorna implicerar att man hade en strategi som gick ut på att hålla samhället öppet och därmed tillåta en något större smittspridning än man annars skulle ha gjort. Mm. Om man invänder mot den verklighetsbeskrivningen redan när frågan ställs och säger nej, men så där var det inte. Det är ju också ett sätt att tvinga journalisten att ställa frågan på ett annat sätt, att liksom föra det där av dagordningen. Så det är väl en form av påverkan.
Klassisk härskarteknik på något sätt och vis, är det både Tegnell och Polen sysslar med, om andra ord.
Ja, alltså sen skulle ju säkert Tegnell säga att han tycker så. Och vadå, han har väl yttrandefrihet han också. Om inte han håller med om premissen för frågan så måste han väl få säga någonting om det. Men, och det då, för att knyta ihop det till det förra ämnet, det är ju där det är så viktigt då att en redaktion själv kan påstå någonting. Och i det här fallet tycker jag det finns goda grunder att påstå, och man kan också belägga att strategin visst var den till en början.
Mm. Ja, ska vi börja summera ihop årets första avsnitt då, Jörgen? Det blev nästan som att de här gick sömlöst ihop med varandra, de här två. Mm. Säger det något om vad 2021 kommer ha i sitt sköte då?
Man ska ju akta sig för att liksom förutspå saker, eftersom plötsligt kommer en svart svan i form av en pandemi eller av en någon ny händelse som man inte hade kunnat förutse. Men att demokratin och öppenheten och mediefriheten behöver försvaras, att man inte kan sitta med händerna i fickan bara, det tror jag, det är inte bara i år, utan det är en tendens som jag tror kommer förstärkas över tid. Vi har tagit det för givet så länge, och det är mycket som händer som kan äventyra den friheten, tror jag.
Och jag tänker att vi kan väl också då, givet att vi gillar interaktion med våra lyssnare, den som tycker att vi ska dryfta några aktuella mediespörsmål eller problem som finns närvarande i den svenska medieankdammen, så går det väl bra att mejla till dig eller mig.
Verkligen.
Och föreslå.
Då, ja, och då är ju adresserna jorgen.huitfeldt@kvartal.se för min del.
Och mig når man alltid på jonas.nordling@arenagruppen.se. Så att det är bara att höra av er. Nu kör vi den här säsongen och hoppas på en bra vår framför oss här på alla fronter. Jörgen, ska vi stanna där?
Ja. Vi säger hej, hej, hej.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-Lock.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.